Ja välkommen med till Slaget efter 12 idag. Jag heter Ann-Charlotte Åkerholm och idag blir det en debatt om spelbolaget Veikkaus roll i Finland och spelberoende. Med mig har jag två riksdagsledamöter, Joona Vartiainen från Samlingspartiet och Mikko Ollikainen från Svenska Folkpartiet. Välkomna.
Tack, tack.
Och så har jag också forskningsdirektör Matilda Hellman från Helsingfors universitet och projektchef Tapio Jaakkola från föreningen EHYT för förebyggande arbete. Välkomna.
Tack.
Ja, 49 000 finländare lider av ett så gravt spelberoende att de inte klarar av en normal vardag. Och en stor aktör som möjliggör deras spelande är statsägda Veikkaus. Och nu har det varit ett grymt rabalder, får man väl säga, kring Veikkaus roll i vårt samhälle. Och en av dem som har försökt skaka om regeringen med sina frågor sitter här. Det är Johanna Vartiainen från Samlingspartiet och alltså oppositionen. Berätta, vad är det frågan om? Varför vill ni skaka om regeringen och Veikkaus?
Ja, no ja, vi vill inte störta regeringen med det här frågeställningen. Men det är ändå ett problem som genomsyrar vårt samhälle. Att alla partier och en väldigt stor del av kultur- och organisationslivet har blivit beroende av Veikkauspengar. Och samtidigt har man nu för första gången verkligen blivit medveten om hur omfattande beroendeproblemet är för vissa spelare. Så liksom vi ska, och jag exempelvis hade inte insett hur det är, men när man nu går till någon S-market eller K-market och inser att det finns där spelmaskiner och det är 15 stycken ganska utslitna människor som spelar bort sina pengar där för att subsidiera min opera. Biljet, så att det är väldigt bra att det, och allt detta är, tror jag, tack vare dessa medborgarinitiativ som vill att man avlägsnar dessa spelmaskiner från sådana alltså aulor och hallar som leder till matbutiker eller alko eller apteken. Och sen vid senare skedet ska man sen avgöra vad man vill göra med Veikkausmonopolen. Men i första skedet ska vi väl ta hänsyn till hur omfattande spelberoendet är. Exempelvis har jag blivit kontaktad av föräldrar av spelberoende unga män och kvinnor. Och det är verkligen någonting som man inte ska förbise.
Mm. Mikko Ollikainen, SFP, du sitter i ett regeringsparti. Vad tänker du om att det här har blåst upp så här väldigt stort nu?
No, dels säkert på grund av det här medborgarinitiativet och den här debatten som har varit i diskussion om. Så det har ju gjort att Veikkaus har reagerat kring det, och det tycker jag är sunt och bra att man för en diskussion kring det hela. Men regeringsprogrammet så har ju gått in för då att trygga systemet är med ensamrätt att då kring det här Veikkaus. Och visst, det är så alltså att vi har en stor del av intäkterna, avkastningen, så går just då till olika sektorer, idrott, ungdom, kultur, men också inom sociala sektorn och så vidare. Vilket vi har uppbyggt, och det är många som drar nytta av de här pengarna. Men man ska absolut inte förringa det bekymmer som finns. Jag har många bekanta som har haft spelberoende, och man ska komma ihåg att det här luktar inte.
Mm, precis det. Tapio Jaakkola, du är projektchef på EHYT som då i ditt arbete har kommit i kontakt med hundratals spelberoende under de senaste 15 åren. Vad tänker du om den här debatten?
Det är bra att vi har den här debatten, liksom att det har åtminstone två olika skäl. Det var Johanna Vartiainen förr sa det, men också att det är lättare de som har spelproblem att söka hjälp när liksom det här problemet blir känt, och det hjälper också dem, det här debatten.
Precis det. Matilda Hellman, vi har en jättedebatt i Finland plötsligt om precis det du sitter och jobbar med som forskningsdirektör vid Helsingfors universitet, alltså spelberoende och statlig reglering och sådana frågor. Hur kommenterar du det här?
No, nu när jag lyssnar på det här så blandar vi i den här diskussionen ihop saker, precis som man gör i det i den offentliga debatten just nu om spelfrågan. Det vill säga vi har de problem som vi får av spelande och det att det är väldigt utbrett. Och det genomsyrar samhället som Johanna sa. Och de här spelmaskinerna som nu har då blivit en sån här väldigt het fråga och viktig fråga. Och sen den här då att man subsidierar och det där kulturverksamhet och sport och så vidare, det är liksom den här kanaliseringen till civilsamhälle. Att det är väldigt många element som på något sätt har öppnats på samma gång. Och det som jag skulle säga att ett par stora frågor som vi måste fundera på är för det första, vad ska ett statsmonopol ha för en roll? Och om man jämför då med andra statsmonopol så i frågor som gäller liksom livsstilsrelaterade problem så kan man jämföra till exempel med alkoholmonopol där man ju nog ser att de nordiska monopolerna har fått mer och mer en folkhälsoroll. Och vårt spelmonopol är ganska ungt och det kanske inte riktigt har funnit en sån här roll ännu och det håller på lite för sig själv och liksom ännu. Det har varit ganska mycket skandaler ändå den här sommaren om marknadsföring och sånt här. Och det här otroliga utbudet av apparater, spelapparater på olika ställen. Den andra stora frågan handlar om, som har med det att göra, är att på något sätt få alla aktörer. Vi har ett spelsystem, spelpolitiksystem, där allting är splittrat. Översyn, tillsyn, kanalisering av resurser till civilsamhälle. Man måste få alla att liksom fungera i samma textil så att vi går åt samma håll till att minska de här problemen.
Mm. Johanna Vartiainen.
Ja, alltså en nyligen publicerad studie av Konsument- och konkurrensverket, den tar upp just två specifika särdrag för Finland. Och det första är att regleringen är väldigt splittrad. Vi borde ha en myndighet som är oberoende gentemot Veikkaus som bevakar och tittar och reglerar vad Veikkaus gör. Istället har vi en totalt utspridd system som Matilda var inne på. Och då blir det inte effektivt. Och det andra särdraget är att det är bidragstagarna från Veikkaus-resurserna som spelar en stor roll om hur man bevakar och reglerar branschen. Och det skapar förstås en intressekonflikt, vilket är tydligt också. Och jag blev själv lite radikaliserad kring den här frågan när jag insåg att när spelberoendeproblemet pekades ut och föräldrarna av beroende person kontaktar mig och den här diskussionen tar lite fart, då liksom blir ändå den dominerande reaktionen av den politiska klassen är att ja, vi måste säkerställa våra pengar. Och sen en sån liten mening om att ja, vi ska inte heller ringakta de här spelproblemen. Och Mikko, du var lite grannvärdigt på samma spår. Alltså du börjar med att prata om att vi måste säkerställa det här monopolpengarna eftersom du ger dem gärna åt dina favoritorganisationerna. Och sen måste du förstås också yttra det här obligatoriska, ja, att det finns problem. Men jag tyckte ändå att när man inser hur, alltså i vilken utsträckning de här beroendeproblemen kan egentligen jämföras med problemen med alkohol och narkotika. Det, vad jag förstår, händer det likadana saker i hjärnan där. Då måste man ändå ta detta på allvar och inte bara sån här ryggmärgsreaktionsmässigt börja prata om att ja, vi måste säkerställa våra monopolpengar. Lite kritiskt måste sägas.
Mikko Ollikainen, ska vi trygga våra pengar?
Jag förstår det att oppositionen vill lyfta fram det. Men också
det är inte
annars
en oppositionsfråga. Nej,
okej, men likväl så är det ju uppbyggt på det här sättet. Och det är ju inte här, det är ju någonting nytt heller. Utan det har varit en längre kultur en längre tid. Så ifall man överför det till budgetmedel till exempel så måste det ju göras på en långsiktig plan då i så fall. Och det här märks ju då direkt också i andra medel på andra potter så att säga. Och där är det nog då förstås inom undervisnings- och kulturministeriet i första hand som fördelar det här. Sen måste man ju komma ihåg då, om vi nu tar det här med våra organisationer, så en gammal studie visar alltså att man tar in medborgarorganisationer eller tredje sektorn, så är det ju de facto en satsad euro där så ger sexfaldigt tillbaka. Visst, det kan också vara budgetmedel via ett projektmedel. Det går ju också den vägen.
Nu får du lite förklara på vilket sätt ger tillbaka.
Nej, alltså det är ju då att man kan söka pengar till exempel ungdomsorganisationen. Det är ju därifrån det kommer. Det är ju, har ju förstås att det handlar om tredje sektorn som då man inte kanske har löner på samma sätt, utan man engagerar frivilligsamhället då i låt oss säga ungdomsrörelsen, men också kultursidan och så vidare, idrottsrörelsen och så vidare, som då dra nytta av bland annat de här Veikkaus-pengarna som det finns, som man delar ut.
Mm. Vi kan återkomma ännu till de här pengarna. Tapio Jaakkola, du hade en kommentar här.
Jo, jag enas med Johanna Vartan att vi måste ha en självständig myndighet för tillsyn. Det behövs vi. Men också vi behövs resurser för förebyggande. Vi har ganska små resurser för förebyggande. Det vill säga omkring 4 miljoner euro per år. Och Veikkaus har behövt 40 miljoner euro för marknadsföring. Så att jämförs det. Mm. Och sen måste man säga att när det gäller det här avkastningen så måste också staten vara måttlig. Liksom att nästan hälften går till staten eller offentliga sektorn, så att det vill säga liksom statsopera, Finlandsakademin, krigsveteraner och och sådana saker, så att det är omkring 600 miljoner utav det här hela avkastningen.
Mm. Matilda Hellman, när du lyssnar på det här, så vad har liksom Finland byggt upp för roll kring Veikkaus? Är den okej? Okay? Kan man berättiga den?
Alltså jag tycker det var jättebra att du sa det här med statens roll. Därför för att i sådana här situationer så handlar det om att vi försöker då luska ut att vad är de kollektiva resurserna som nu de här politikerna har åsikter om? Varifrån kommer de och i vilka berättigande har vi att hur vi ska sköta dem? Och där det tycker jag också att det är viktigt med att det är inte vanliga medel, utan medborgarorganisationer och kultur och så vidare, deras kulturekonomi fungerar lite på ett annat sätt, deras mervärde skapas på ett annat sätt i samhället. Men statens roll, det är att får man in till exempel intäkter genom licensavgifter av olika bolag eller äger man ett monopolsystem, för skadorna spelar inte egentligen den här liksom modellen någon roll vad man väljer, utan skadorna är sen beroende just av att vi har en tillsynsmyndighet, vi har ordentlig preventionsverksamhet och att man också nagelfar den här statliga rollen i det här systemet. Då får man en förändring, att det är inte fast på liksom systemsorten. Utan det är en viktig roll det här att man verkligen är kritisk till hur staten opererar i det här systemet.
Tycker du att Veikkaus har lyckats med sin roll jämfört med till exempel Alko eller systembolaget i Sverige?
Veikkaus har liksom haft en lite annorlunda roll, bland annat därför för att vi talar om en produkt som spel. Och vi utvecklar inte väldigt mycket, alltså till exempel viner i Finland. Och det där, vi har liksom inte, alkohol har inte tagit på det sättet en sån roll att man hela tiden måste hitta på nya produkter för att hålla borta konkurrens utifrån. Att du dricker ju inte över nätet, du kan beställa vin över nätet. Så det är liksom, och det här hela nätproblemet, det är också det som jag tycker att det är viktigt att fundera på. Att vi har det monopol vi har som hela tiden utvecklar nya spel. Också för att det finns ett sånt här hot över nätet hela tiden. Att de här automaterna, jo det är bra om vi får mindre automater. Men i alla länder så visar nu de här hjälptelefonlinjerna statistik att det är spelet på nätterna som är jätteproblematiskt.
Mm. Johanna Vartian.
Ja, alltså. Man ska dock inse att det är en sån fullständig fiktion att de pengar som alla dessa välgörande organisationerna får på något sätt är öronmärkta, just Veikkauspengar. Alltså man skulle lika väl kunna finansiera dem ut ur statsbudgeten. I synnerhet så, om det var sant att en euro skulle ge 6 euros när man spenderar den på så sätt. Jag tror inte på fullständigt på de där kalkylerna, men hur som helst, alltså ett bra första steg vore bara att göra som Sverige gör, vad jag förstår, att alla dessa intäkter kommer direkt till statsbudgeten, och då ska man jämföra alla dessa utgifter med alla övriga utgifter. Det hör till den goda statshushållningens allmänna principer. Man ska inte ha sådana små isolerade kretslopp av pengar i någon del av den offentliga ekonomin. Mm. Sen den andra punkten är att det enda skälet som kan finnas för monopolen enligt EU-lagstiftning är att man kan arbeta preventivt med beroendeproblemen. Det här att man samlar pengar till goda ändamål, det är inget skäl för, ingen argument för att upprätthålla en monopol. Och där är EU-lagstiftningen väldigt tydlig. Och det är klart att Veikkaus har misslyckats med det uppdraget. Men man ska inte skylla på Veikkaus, eftersom jag tror nog att det har varit den inte så dolda, det inte så dolda budskapet från politikerna att ja, ge oss mer pengar, och när man börjar prata om spelberoende, då tittar vi bort. Och de här senaste reaktionerna även från regeringen, de antyder precis samma sak. Men det här är absolut inte en oppositionsfråga. Alltså det finns väldigt många samlingspartister också involverade i den här veikkauskretsloppet. Och några ledamöter från Centerpartiet som har börjat ställa sig kritiskt. Så det är någonting som genomsyrar oss alla.
Hade du, Mikko, olika
kommentarer? Ja, alltså jag skulle vilja ta fasta på det här nätgrejen. Att det är ju så alltså att de här spelautomaterna som nu då är 18 500 som ska minskas med 8 000, det har väl minskats av redan en del. Så det är ju ganska så det konkreta, det syns i, men det här som sker på nätet, dels på Veikkaus-sidor men också på andra operatörers sidor, så det syns ju inte. Och det märks ju då till exempel med snabblån och ekonomiska utmaningar också, förutom att inte ekonomiska, förutom att man mår dåligt också inom familjen och de här sociala biten i det hela. Så att sen ska man också komma ihåg här alltså att spela, så många i Finland spelar, men så största delen trots allt så spelar för att det är skoj och ha pejling på det här. Att man måste ta de här dimensionerna, men de 50 000 eller 49 000 som är, så det måste man ta på allvar, och det är oftast familjer som lider av det här.
124 000 sägs ha spelberoende.
Spelproblem.
Spelproblem.
Den här 39 000 är spelberoende.
49 000, precis. Ja. Ja, nu har då Veikkaus lovat bot och bättring, och förra veckan gick man ut med att det blir bättre tider, det blir identifikation som ska införas tidigare redan när man spelar, man ska minska på antalet spelautomater och det blir bättre koll på marknadsföringen. Är allt bra nu? Vad säger ni?
Ja, det är på rätt håll, men vi vill se hur man gör det. Vi måste ju ha det här obligatorisk identifiering. Vi måste ha verktyg för spelare att kontrollera sitt spelande bättre. Mera information om spelets innehåll och skadeverkningar. Och vi måste minska antalet av spelautomater. Det är rätt, men allt annat. Det är lite svårt att ännu veta hur det går. Det ska ta 2-3 år innan vi vet det.
Ja, alltså det går åt rätt håll. Å andra sidan skulle man kunna ställa frågan, om man är riktigt addikterad till spelandet och till dessa automater, hjälper det kanske inte så mycket om det finns 6 stycken spelautomater istället för 9 eller 12 när man går och vill köpa sin mjölk och bananer. Och enligt det här Konkurrensverkets utredning, där kan man läsa att när man i Norge blev medveten om hur omfattande detta problem var, då avskaffade man dessa spelmaskiner helt och hållet. Och det medborgarinitiativets syfte är att avlägsna dessa från de här orten och ställen dit man ofta måste söka sig. Och när man tänker, om man nu var beroende, då är det säkert en ansträngning i livet att du kan inte föra ett normalt liv utan att kontinuerligt stöta på dessa maskiner som vill sluka upp dina pengar.
Det är frågat om ett beroende. Ja, Mikko,
ja, det gäller alltså naturligtvis måste ske en utvärdering av nu, den här förändring som sker. Och här kan en tillsynsmyndighet vara helt korrekt. Alltså den här identifieringen så sker ju redan på många internetbaserade, men inte kanske på automaterna, och det ska väl införas nu, vilket då är ju en fördel då det gäller den biten. Jag skulle säga att jag vill lyfta fram en aspekt som då jag kommer från en liten ort på landsbygden, så där har de facto sådana här spelautomater också en viss ekonomisk sysselsättande effekt, alltså att tack vare de inkomster som de här ger så har man folk anställda. Om det sen är moraliskt rätt eller fel så det kan man diskutera i ena sidan, men sedan har det också en viss sysselsättande effekt. Det har ju varit diskussion om man borde flytta till spelsalen, och de här spelsalarna finns ju inte på varenda ort. Så man måste ju lite som bedöma det där då från fall till fall till exempel.
Tapio Jaakkola, du som har sett det här på nära håll, hur det ser ut med ett spelberoende. Hur kommenterar du de här åtgärderna, till exempel den här identifikationen, att man då själv som spelare skulle få sätta upp sina gränser för hur mycket jag får spela med per dag, per månad, per år, som de visst har i Sverige, någon form av identifikation. Jo. Fungerar det här när det gäller spelberoende?
På något slags, jo. Men visst är det så att om man inte tar sig själv helt ut från spelande, det är svårt, så att sätta gränsen när du har spelproblem, det går inte, så att du måste sluta faktiskt. Men det är inte de som har spelproblem som tar nytta av de här gränserna och det här möjligheten att kontrollera sitt spelande. Det är mer som de som spelar på risk. Så att, och de är de som vi måste tänka på när vi tänker på förebyggande. De som inte har problem ännu, men kan få det. Så, och vi kan inte lita bara på veikkaus. Vi måste ha ju förebyggande arbete också. Vi måste ha bra reglering. Och vi måste ha en policyprogram för hela Finland, för hela spelandet, avtäckningen, forskning, förebyggande vården. Helt, och vi fattas det mer.
Matilda Hellman.
Jag funderar ännu på att om man liksom zoomar ut, att var är det som skon klämmer, så tycker jag att medborgarsamhälle också är jätteviktigt att fundera på. Vad har vi för slags medborgarsamhälle? I de nordiska länderna har vi statsanslag till medborgarsamhälle. Vi har liksom en väldigt tät, de är väldigt tätt intrasslade i varandra. Och i Finland hade dessutom varit så att vi har till exempel gjort fokusgruppsintervjuer med finländare där de säger att de litar mera på att pengarna går genom Veikkaus och ministerierna till välgörande ändamål än på politikerna. För de tycker att politikerna kan liksom ändras från valperiod till valperiod och bara hitta på några nya ändamål enligt hur vinden blåser. Så att jag tycker, men det blir jag lite liksom förvånad över, att de liksom litar mindre på våra demokratiska institutioner än på det här Veikkaus. Och det säger någonting om vad det har för roll i vårt samhälle. Hela spelande i Finland blev vanligare just när man började koppla det till det här välgörande ändamålen. Att vi har en väldigt lustig och konstig och tragisk spelkultur i det här landet.
Vad kommenterar du?
Den här veikkauspropagandan tycks ha gått hem väldigt bra. Om det nu visar sig att vårt politiska system, det vill säga ungdomsorganisationerna, vårt kulturliv och vårt idrottsliv är alla, och även de här förebyggande organisationerna, alla verkar vara beroende av veikkaus. Så att det börjar låta lite komiskt faktiskt. Och det är någonting som vi måste liksom avveckla, tycker jag, den här osunda strukturen. Men om man nappar på Mikkos argument om att det kan vara en bra grej för småorterna att spelandet ger lite intäkter för den här lokala butiken. Jag har alltid undrat kring det argumentet. Alltså, du har någon sån fattig pensionär som förlorar där sina 25 euro till spelautomaten. Och där får kanske butiken K-kappan eller S, den får kanske 1 eller 2 euro, jag vet inte. Men istället om personen skulle ha kvar de här 25, han eller hon ska, kanske skulle fika i det lokala kafeteriet eller och snacka med lokala kompisarna eller spendera lite mer pengar i K-market eller S-market. Så att jag köper inte det där argumentet. Jag tycker att det är ytligt och inte bra genomtänkt. Mm.
Ja, nu måste jag svara på det här nu. Alltså, i första hand tänkte jag faktiskt på kaféer och kanske mest som bensinstationer och sådana saker där det kanske är en större, man är större, mer beroende av de här sakerna än i butikerna. Och där är det ju då den här, men det är kanske mer synliga för folk i de här butikerna. Och jag vet nu inte vilken taktik Veikkaus kommer att ha, varifrån de kommer att ta bort det här, men jag gissar att kanske just butiker kommer att vara därifrån man minskar. Det kanske ni känner till bättre. Sedan då det gäller det här, den diskussionen som var här tidigare, alltså synen på pengar, så skulle jag vilja också lyfta fram här, alltså då vi har mera med bankkort, vi har allt färre kontanter, vilket gör då alltså att det är lätt att ta snabblån och så vidare, och då är det lätt att sätta det på spel än tidigare då man hade bara kontanter i princip, så det var som mera tydligt på något sätt. Och då man tänker på yngre generationer, alltså en sorts utbildning att vart går pengar och med pengar värde, att det är också att det ska som ske redan i en tidig ålder, den här utbildningen, och det gäller ju inte bara spel utan överlag med allt man handlar, om det sen är mat i butik eller vad det är.
Varför skulle man inte kunna samlas alltså i kaféet eller baren för att kasta darts eller göra något annat, spela kort i bordet utan några pengar. Alltså, jag tror det är väldigt synd om det bara är det här spelmaskineriet som ändå är en väldigt ensam verksamhet.
Ja, det är en del av helheten.
Så att det är väldigt synd om det Finlands sociala liv verkligen är beroende av en sån verksamhet. Jag vägrar att tro det.
Ja, Matilda Helma.
Jag har inte sett någon forskning om precis det här fenomenet, om vad det påverkar de här affärsverksamheten i de här små orterna ute på landet. Men det kan jag säga att den här så kallade litteraturen om den så kallade kannibaliseringen, det vill säga att hur mycket det äter av andra sektorer, så den är nog ganska entydig att det är speciellt från annan underhållning som det här går, och kultur och så här. Att det handlar om att liksom konkurrera om folks tid. Att det kan nog vara att det är så att det går från till exempel, eller det har visat sig att det går just från restaurangbesök och sånt här.
Tapio Jaakko.
Det måste vi också minnas att det är underhållning. För stora delen av spelare, det är underhållning. Så att det har ju kostnader. Liksom allt, men ganska få underhållning är så pass att de skapar beroende. Och det är där svårigheten.
Berätta lite om det här beroende, hur det ser ut på nära håll, den här mörka sidan som vi inte kanske ser.
Ja, faktiskt visst är det först ekonomiska svårigheter som du får. Liksom det är just penningspel. Men sen stress, ångest, problem med sin sociala hållning, med sin familj. Och måste ju minnas att det är inte bara de som har spelproblem som lider, utan det är också den nära. Och det är mycket större mängd. Det är omkring över 200 000 människor. Vi talar om så att det är en större.
Så vi har närmare 50 000 personer som ungefär en Borgostad eller någonting som har de här grova problemen med verkligen beroende.
Men sen också har vi deras krets. Helsingfors till.
Det är en stor grupp.
Ja. Mm. Så att det är en sak, och sen skilsmässor, även självmord.
Ja, jag läste någonstans självmordbenägenheten var betydligt högre. Har jag rätt här?
Ja, det. Så att det är mycket grym syn när vi pratar om spelberoende. Mm.
Och därför så tycker jag det är jättebra att vi för just den här debatten och att man gör den här utvärderingen. Jag förstår att man har en utvärderingsgrupp alltså på vilka typer av spel som har de största effekterna och att man också ska se igenom den här 2017 års vad den här reformen innebar och så vidare, man som tar faktiskt tag i det. Men sen är ju frågan den här tidtabellen, att om man väljer att gå över till budgetmedel och så vidare, så det svänger ju inte över en natt, det ska skolas alltså, om man har hållit på med när börjar lotto i tiderna. Det är ju därifrån då som idrottsrörelsen har byggt upp det här hela, så vi är ju vana med ett visst system som vi har. Så att här är ju, det är ju, men någonstans ska det börja och jag ser att vi är som inne i den processen nu just.
Mm. Matilda Hellman, du som är insatt i de här systemen och samhällets roll och Veikkaus, så vad ska vi ha för system med Veikkaus för att vi skulle kunna ha ett Veikkaus med gott samvete?
Ja, alltså om vi talar om att fortsätta med ett statligt monopol, så tycker jag att då måste vi titta lite på andra produkter som vi har statligt monopol på, som vi anser att okej, att de ger då någon sorts nöje och någon sorts mervärde för samhället och människor ska ha rätt att liksom förbruka dem som alkohol eller andra saker, men att vi liksom beskattar dem därför för att de också kostar vårt samhälle väldigt mycket och de är faror för individerna. Och då tycker jag att man kan snegla lite på hur man i andra monopol gör som handlar om folkhälsan. Och där kan man titta på Sverige eller på Alko eller sån här, i Sverige på Systembolaget, till exempel varenda en person som jobbar där i kassan eller någonting går och springer på sådana kurser i hur man serverar ansvarsfullt och att man liksom på något sätt genomsyras att där kan man inte marknadsföra hur som helst och så vidare. Men det beror ju på att vad vill man liksom ha? Och det är ju inte liksom forskaren som bestämmer det, utan det är ju sen politiker.
Mm. Vad vill man ha?
Av samma, det här Konkurrensverkets utredning framgår nog att det endast är Norge som förutom Finland har kvar en sån fullfjädrad monopol. Annars har man gått till licensmodellen. Alltså jag har en öppen inställning mot det här monopol- eller licensfrågan, men man ska nog också undersöka hur man gjort i de länder som avskaffat monopolen, såsom Sverige, Danmark och det finns även övriga länder. De modeller också, har också sina fördelar. Vi ska studera dem med en öppen inställning.
Precis, det håller jag med.
Ja. Det håller jag också. Men också med, man ska få mera
kunskap. Här är ni alla eniga.
Så vi har att jämföra med, det är egentligen det som det här, om man följer med ganska mycket fotboll, så vem är det som marknadsför de här fotbollslagen i Sverige till exempel? Jo, det är utländska bolag. Så det kanaliseras de här pengarna en annan väg så att säga. Så att jag är beredd att se på det, men så länge som vi vet vad vi har nu, så jag är beredd att fortsätta med det här och ända tills vi ser vad de andra modellerna och effekterna av det hela.
Tapio och Jakob.
Men jag enar med Konsumentverket att först måste vi ha tillsyn och reglering i skick. Och sen vi måste tänka på vad vi skulle göra med systemet.
Just det.
Nåja. Ni har lyssnat på Slaget efter 12 om Veikkaus roll i samhälle och spelberoende. Och med oss har vi haft riksdagsledamöterna Johanna Vartiainen och Mikko Ollikainen samt forskningsdirektör Matilda Hellman från Helsingfors universitet och projektchef Tapio Jaakkola från Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT. Tack för en givande debatt. Den fortsätter säkert ännu både i riksdagen och ute i samhället. Mitt namn är Ann-Charlotte Åkerholm. Tack till er som har lyssnat och ha ett bra veckoslut.